bild av. Och vi ska då gå till första Mosebok 12. När Herren kallar Abraham så grundlägger han också hela historiens förlopp, kan vi säga. Första till tredje versen, 12 kapitlet. Herren sa till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och det är ju en spännande text det här, därför att detta är ju ingenting som Abraham har bett om. Det har antagligen ingen annan gjort heller, utan här tar Gud ett alldeles egenhändigt initiativ och talar om hur han tänker handla genom historien. Och här ställs ju ut stora löften. När Paulus talar om Abraham som trons fader, så talar han ju också ganska mycket om löftet. Vilket löfte är det han syftar på? Jo, det löftet till Abraham. Här finns alltså trons hemlighet redan förborgad. Gud ska nu göra Israel till ett stort folk. Han ska välsigna Israel, göra folkets namn stort, och Israel ska bli en välsignelse för alla folk eller släkter på jorden. Den som välsignar Abraham lovar Herren att välsigna. Den som förbannar Abraham kommer att ådraga sig förbannelse. Nu är ju det här löften utan några villkor. Herren säger: gå ut ur ditt land. Och det gjorde Abraham. Och när han väl har kommit till landet som Herren skulle visa honom, så har ju han gjort sin grej. Resten är ju så att säga i Herrens händer. Och eftersom nu Gud vet vad han tänker göra, så är det här löften som vi också ska vänta oss att få se uppfyllda. Allt det här betyder ju bland annat att den välsignelse som ska ges till alla andra folk förutsätter att de andra folken välsignar Israel. För på den här punkten har ju Herren bundit sig redan, som ni märker. Den som välsignar dig ska jag välsigna. Den som förbannar dig ska jag förbanna. Och efteråt kan ju Herren liksom inte säga att ja, det gör jag som jag vill. Han har avgett ett löfte, en principdeklaration. Alltså när han säger att du ska bli en välsignelse, så förutsätter det att historien leds fram till ett mål där hedna folken välsignar Israel. Och som jag har sagt förut, det ser ju inte ut som om vi är på väg dit. Men Herren har ju ett trumf-S i rockärmen, så att han kan vända på spelet ganska hastigt. Det har vi ju sett. Utkårelsen av Israel, den förs ju vidare vid förbundet på Sinai. Och vi ska läsa i 19 kapitlet andra Mosebok. De första 6 verserna. På den dag då den tredje månaden började efter Israels barns uttåg ur Egyptens land kom de till Sinai i öken. De bröt nämligen upp från Refidim och kom till Sinai i öken och slog läger i öknen. Israel slog läger där mitt emot berget och Moses steg upp till Gud. Då ropade Herren till honom uppifrån berget: "Så ska du säga till Jakobs hus, så ska du förkunna för Israels barn. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, till hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn." Nu ger Herren villkor. Om du hör min röst och om du håller förbundet, så ska jag göra er till ett rike av präster och ett heligt folk. Och vi vet ju alla hur det sen gick. Några veckor senare så dansar man kring guldkalven. Och man kan ju tycka, när de här 40 åren är slut i öknen, så käre Gud, man lyckas inte alltid. Det gick ju inte så värst bra det här. Men Gud vet ju vad han gör. Han låter oss synda färdigt, om jag får säga det så. Vi kan ju tänka på liknelsen om den förlorade sonen. Och det är ju han som sticker hemifrån som till sist hittar paradiset på den sista plats man hade tänkt sig, nämligen hemma hos pappa. Men han som hade varit hemma hos pappa hela tiden, han såg ingenting. Och det är ju en märklig bild av Guds vägar. Och vi kan uttrycka det så här, att Gud använder sig av vår synd. Och det är väldigt trösterikt. Han bygger inte sin frälsningsplan på vårt samarbete. För det skulle definitivt inte gå bra. Men han bygger den på det som vi har till övermått, nämligen våra synder. Den planläggningen blir, som man brukar säga, idiotsäker. Det är vi som är idioten alltså. Och den kan inte misslyckas därför att Gud är realist. Ni ska då vara min dyrbara egendom, står det. Vi kunde lika gärna översätta, då ska ni vara min rikedom. Och det märkliga är att när vi har kommit till slutet så kommer alla att säga, tänk, han rådde på dem. Han klarade av dem. Det hade vi aldrig trott. Bara att få se Margot Wallström stå där med hakan ner ut efter bröstet och säga att det här var för bra för att vara sant. Så förstår vi att Gud planerar överraskningar. När Jesus säger att om den dagen och den stunden vet ingen något, inte ens sonen. Man kan tycka att fadern ska han hålla hemligt för sonen. Ja, därför att det här är liksom det hemligaste av allt. Då ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, står det. Och det är en dålig översättning. Jag förstår inte varför man skriver så här. Min dyrbara egendom utvald ur alla folk. Det innebär inte någon, vad ska vi säga, fördelaktig ställning, om jag får uttrycka det så. Det är ingen direktbiljett till himlen, utan Gud utväljer ett redskap för sina avsikter. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Och dit kommer ju Herren när det hela är över. Då har han förvandlat Israel till ett rike av präster och ett heligt folk. Och om vi läser vidare 7 och 8 verserna, så accepterar folket Herrens kallelse. När Mose återvände kallade han samman de äldste bland folket och delgav dem allt detta som Herren hade befallt honom. Allt folket svarade med en mun: allt vad Herren har talat vill vi göra. Mose gick då tillbaka till Herren med folkets svar. Och det här är ju ett exempel på dålig självkännedom. Man tror sig om att kunna följa Herren. Därför att det Herren ger vid Sinai, det är ju lagen, Torah, som i sig själv är kunskap om gott och ont. Folket får alltså en extra dos av kunskapens träd. För kunskapens träd ger kunskap om gott och ont. Trädet som ger kunskap om gott och ont. Och den kunskapen, den sträckte sig människan ursprungligen efter för att kunna bli som Gud. Hans jämlike. Paulus skriver i Romarbrevet 8. femte versen till 8. De som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Människan i sig själv är ju alltså Guds fiender. Eftersom syndafallet var ett uppror och är ett uppror som fortlever i historiens gång. Och Gud ger nu lagen, inte i förhoppningen om att folket skulle förstå vad som var rätt och vad som var fel och sen göra det som var rätt. Utan tanken är istället att han ger lagen för att väcka människans uppror till liv. Femte kapitlet i Romarbrevet. Tjugo och 21. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Gud ger lagen för att människan ska få en chans att upptäcka sitt eget uppror emot Gud. Det är ju intressant när vi ser ut över världen att den religion som förföljs är ju kristendom. Vi lever ju i någon sorts underlig parentes här i Nordeuropa där vi är föraktade men inte förföljda. Men våra trossyskon ute över världen, de är ju förföljda. Därför att människan är i sig själv fiende till Gud. Och Gud ger lagen för att väcka upproret till liv. För att sedan i sin tur kunna ta hand om det. Och då kan man ju säga att ökenvandringen var ett väldigt lyckat projekt. Liksom sedan när man kommer in i löfteslandet och börjar dyrka Baal och offra sina barn till Moloch och så vidare. Vi ska förflytta oss till femte Mosebok. Till det 29:e kapitlet. I femte Mosebok så är det Mose som gör en sammanfattning av ökenvandringen. Det är alltså han som pratar från början till slut. Och han påminner om hur den här vandringen har varit. 29:e kapitlet. Här börjar vi närma oss slutet på femte Mosebok. Och då står det så här. Dessa är orden i det förbund som Herren befallde Mose att sluta med Israels barn i Moabs land, förutom det förbund som han hade slutit med dem vid Horeb. Alltså, Nu instiftas en förnyelse av det gamla förbundet, eller ett nytt förbund, hur vi nu vill uttrycka det. Men i alla fall, här ställs folket på nytt inför utmaningen att ge löften till Gud. Vi fortsätter. Mose kallade samman hela Israel och sa till dem: ni har sett allt vad Herren har gjort inför era ögon i Egyptens land med farao och alla hans tjänare och hela hans land. Det är stora prövningar som du med egna ögon har sett. Det är stora tecken och undren. Men ännu till denna dag har Herren inte gett er hjärtan till att förstå, ögon till att se och öron till att höra. Folket har ännu inte upptäckt den naturliga fiendskapen. Ännu förstår man inte Guds tankar och planer. Ännu tror man att det hela går ut på en lydnad emot stadgar och bud. Och man kunde tycka att jaha, men då skulle väl Gud ge det här nu då? Men det gör han inte. Utan istället, som vi läste förra timmen, så kallar Herren Jesaja till att bättra på blindheten. Och som jag sa, vi är lika blinda för Israel som Israel är blinda för Messias. Vi delar blindheten, fast på lite olika sätt. Innan Mose går upp på Nebo för att dö, ganska intressant, men 120-årig gubbe som går upp på ett högt berg, och när han kommer upp så lägger han sig och dör. En medicinsk kuriositet. Men innan han gör det så får Mose i uppdrag att profetera över Israel. Och den profetian hittar vi i 32 kapitlet. Och den kallas för Moses avskedssång. Precis som Jesus håller ett avskedstal innan han går ut för att dö, så gör Mose detsamma. Och det är ett långt kapitel, men vi får hoppa lite grann i texten. Vi börjar i 10:e versen. Ja, vi kan börja med 9 förresten. Ty Herrens del är hans folk, Jakob är hans arvedelslott. Han fann honom i öknens land, i ödslig tjutande ödemark. Han omslöt honom och tog honom i sin vård. Han bevarade honom som sin ögonsten. Liksom en örn väcker upp sitt bo och svävar över sina ungar, så bredde han ut sina vingar och tog emot honom och bar honom på sina fjädrar. Blott Herren ledde honom, ingen främmande gud vid hans sida. Han lät honom fara fram över landets höjder, och han fick äta av markens gröda. Han lät honom suga honung ur hälleberget och olja ur den hårda klippan. Han gav honom gräddmjölk av kor, söt mjölk av får, tillsammans med det bästa av lamm, baggar från Basan och bockar, det bästa och märgfullaste vete. Druvors blod drack du, skummande vin. Då blev Jeshurun fet och slog bakut. Du blev fet och tjock och stinn. Han övergav Gud, sin skapare, och föraktade sin frälsningsklippa. De retade honom genom främmande gudar, med vidrigheter väckte i hans vrede. De offrade åt onda andar som inte är Gud, åt gudar som de inte kände, nya gudar som nyss kommit till och som era fäder ej fruktade. Du övergav klippan som födde dig, du glömde Gud som gav dig livet. Herren såg detta och förkastade dem, eftersom hans söner och döttrar hade kränkt honom. Han sa: jag vill dölja mitt ansikte för dem, jag vill se vilket slut de får. Ty det är ett förvänt släkte, barn utan trohet. De har retat mig med gudar som inte är gudar, väckt min vrede med sina tomma avgudar. Därför ska jag reta dem med det som inte är ett folk. Med ett dåraktigt hedna folk ska jag väcka deras förtret. Till min vrede, genom min vrede har en eld tänts, och den brinner till dödsrikets djup. Den förtär jorden med dess gröda och sätter bergens grundvalar i brand. Jag ska hopa olyckor över dem, mina pilar ska jag skjuta på dem. Alltså, folket förs nu in i landet som flyter av mjölk och honung. Och de tål rikedomen lika dåligt som vi. Och det betyder att man offrar till rikedomens gudar istället för att erkänna att det var Gud som gav dem välståndet. Och till sist offrar man sina barn i eld till Moloch. Och då säger Gud: de har retat mig med gudar som inte är några gudar. Jag ska reta dem med ett folk som inte är ett folk. Med ett dåraktigt hedna folk ska jag reta dem. Jag hade i uppgift en gång att tala på frigörelsedagen från Auschwitz 27 januari. Och när jag satte mig på främsta bänken så började musiken att spela, och jag tyckte att det var väldigt vacker musik. Så jag frågade den som satt bredvid mig om han visste vem som hade skrivit den här musiken. Ja, han förstod inte min svenska, så vi fick tala engelska istället, och sa han: det är jag som har skrivit den. Han hade alltså blivit inbjuden för att det var högtidligt att man spelade hans musik. Och när det hela var över så frågade han mig: vad gör du imorgon? Ja, jag gör inget särskilt, sa jag. Men då kan du väl komma dit där jag bor. Han hade lånat en lägenhet. Så att vi träffades där och fikade och pratade. Och då visade det sig att han hade också tonsatt Mose avskedssång. Den skulle spelas på basfiol. Ja, det var ett intressant verk. Och så läste vi Mose avskedssång. Och så pekade jag på det här. Vet du vad det här är för ett hedna folk som Gud ska reta er med? Nej, det visste han inte. Men det är kyrkan. Det är den kristna kyrkan, sa jag. Man blev alldeles tagen. Detta var så oväntat. Men det är ju vad Gud gör. Gud har lovat välsignelsen till Abraham och Abrahams efterkommande. Men då kan han ju inte gå och ge den till oss. Hur gör han då? Jo, när Abrahams barn bryter förbundet, så bryter Gud förbundet. Och Då går evangeliet till hedna folken. Inte för gott, inte därför att Gud har kasserat Israel, utan bara därför att han ska få situationen dit där han vill ha den. Och sen så kommer en lång uppräkning av olyckor som vi kan hoppa över. Och om vi tittar i 34 versen så sammanfattar Gud alla de här olyckorna och säger så här: sådant ligger förvarat hos mig, förseglat i mina förrådshus. Min är hämnden och vedergällningen, sparad till den tid då deras fot ska vackla. Ty nära är deras olyckas dag, det som väntar dem kommer med hast. Och så byter det. Ty Herren ska ta sig an sitt folks sak. Han ska alltså plötsligt bli folkets försvarsadvokat. För det är en juridisk term det här. Han ska ta sig an sitt folks sak. Och förbarma sig över sina tjänare när han ser att deras kraft är borta. Då har folket kommit till förkrosselse och till ödmjukhet. Och då kan Herren välsigna. Då vill han välsigna. Men innan dess, då ska han fråga: var är deras gudar? Klippan de tog sin tillflykt till, de som åt deras slaktoffers fett och drack deras drickoffers vin. Må det stå upp och hjälpa er, må det vara ert beskydd. Se nu, jag är Gud. Det finns ingen Gud vid sidan av mig. Jag dödar och jag gör levande. Jag slår och jag helar. Ingen kan rädda ur min hand. Se, jag lyfter min hand upp mot himlen och säger: så sant jag lever för evigt, när jag har vässat mitt flammande svärd och min hand skipar rätt, ska jag ta hämnd på mina ovänner och vedergälla dem som hatar mig. Och här talar alltså Herren om hur han kommer att handla gentemot hedningarna. Allt det här innebär ju att när Israel kommer in i rikedomslandet och avfaller, precis som vi har avfallit till följd av rikedom, så driver Herren ut folket ur löfteslandet. Och det är ju grunden till detta som ligger i uppenbarelsen som Jesaja får i 6:e kapitlet. Där vi alltså läser att städerna blir öde och ingen bor i dem. Husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet. Herren ska sända folket långt bort, och ödsligheten ska bli stor i landet. När bara en tiondel är kvar i det ska även den ödeläggas som en terebint eller en ek, av vilken en stubbe lämnas kvar när den fälls. Den stubben ska vara en helig säd. Alltså, folket drivs ut ur landet. Och det går ju lite i omgångar. Först så delades ju riket efter Salomo. i Nordriket som kallades Israel och det sydliga riket som omfattade Juda och Benjamin. Sen föll Nordriket Israel 721 för assyriskt angrepp. Och assyrierna deporterade folket. Och det framgår inte så särskilt tydligt i Bibeln vart de tog vägen, men de dumpades ungefär där vi idag säger att kurderna bor. Jag har en liten personlig fråga om det möjligen kan vara så att de är släkt med varann. För judarna och kurderna har länge kunnat föra en god dialog med varandra, rent politiskt och historiskt. Vi får se. Men sedan så faller ju också Jerusalem för Babyloniens angrepp 587. Och av den deportationen så kommer det 42 000 pers tillbaka. Och det bildas en stor samfällighet av judar i Babylon som stannar kvar där. När sedan templet ödeläggs 70 efter Kristus så drivs ju folket ut. De gjorde ju två uppror emot romarna. Och det ledde till att många såldes som slavar, många dog under de här upproren och det blev en fördrivning ut ur landet. Sen tog kyrkan över och spred Israels folk till alla länder på jorden. Kyrkan har fungerat som en skovel och med ett dåraktigt hedna folk ska jag reta dem, säger Herren. Och då ska vi läsa profeten Hesekiel. Kapitel 36. Vi börjar i 16:e versen. Hesekiels bok är uppbyggd från två perspektiv. Fram till och med 33 kapitlet så handlar det om Judas undergång. Det första templets förstörelse. Men sedan när Hesekiel som bor i Babylon får veta att Jerusalem har fallit så upphör den dimensionen i Hesekiels bok och istället så handlar det om Israels framtid. Kapitel 36 och 16. Herrens ord kom till mig. Han sa: du människobarn, när Israels folk ännu bodde i sitt land, orenade det genom sitt sätt att vara och sina gärningar. Som en kvinnas orenhet var deras sätt att vara för mig. Då utgjöt jag min vrede över dem för det blods skull som de hade utgjutit över landet och därför att de hade orenat dem med sina avgudar. Jag spred ut dem bland hedna folken och de skingrades i länderna. Efter deras sätt att vara och deras gärningar dömde jag dem. Men vart de än kom till hedna folken vanärade det mitt heliga namn. Man sa om dem: detta är Herrens folk. Och ändå måste de lämna sitt land. Då ville jag skona mitt heliga namn som Israels folk vanärade bland de folk de kom till. Säg därför till Israels hus: Så säger Herren, Herren. Inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull, det som ni har vanärat bland de folk som ni har kommit till. Jag vill helga mitt stora namn som har blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem. Och de ska inse att jag är Herren, säger Herren, Herren, när jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon. Ty, jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Ja, folket sprids ut till jordens alla länder. Och det är ju intressant att konstatera, när fanns det judar i alla länder på jorden? Det inträffar i praktiken under sent 1800-tal efter Kristus. Sydamerika var i det längsta en stängd kontinent för judar. Därför att det området behärskades av Spanien och Portugal, och de hade redan sparkat ut alla judar ur sitt område och förbjudit judisk invandring till Sydamerika. Så att först under 1800-talet, och då framförallt mot slutet när det kommer en väldig flyktvåg av judar ut ur Ryssland, så sker det också en invandring i Sydamerika, framförallt i Argentina. Ni har vanärat mitt heliga namn, säger Herren. Jaha, på vad sätt? Jo, folket sa att detta är Herrens folk och han har misslyckats. För det är ju precis vad kyrkan har sagt. Detta som vi kallar för ersättningsteologi. Kyrkan har ersatt Israel och Gud har så att säga sett sig om efter ett bättre råmaterial att bygga ett rike på. Och så hittar han oss, lyckligtvis för honom. Och då säger Gud så här, att det där kan jag inte höra på hur länge som helst. Utan jag ska allt visa dem. Vilka dem? Jo, oss, hedna folken. Jag ska visa dem att jag har inte släppt Israel. Och jag ska göra det genom att återsamla Israels folk till Israels land. Och den som vill förstå något av det som Herren gör kan göra det. Jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Nu har folket fått dubbelt igen för sina synder, som vi läste i Jesaja 40. Och folket har återkommit. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Herren åtar sig att upprätta Israels folk. Och då ska vi återvända till Jesaja, för nu kommer det väldigt spännande. Det som är svårt med Jesaja, eller med profeterna överhuvudtaget, är att veta var den enskilda profetian börjar och var den slutar. Ibland så följer det kapitelrubrikerna, men ganska ofta gör det inte det. Utan man får ha ögonen lite öppna och se om man kan hitta några tydliga gränser. 51 kapitlet hos Jesaja. Där vi ska läsa verserna 17-23. För nu finner vi hur Gud byter sida i konflikten. Vakna upp. Vakna upp, stå upp Jerusalem. Du som av Herrens hand har fått att dricka hans vredes bägare. Du som har tömt berusningens bägare till sista droppen. Av alla de söner hon hade fött fanns ingen som ledde henne. Av alla de söner hon hade fostrat fanns ingen som fattade henne vid handen. Dubbel är den olycka som har drabbat dig. Vem har medkänsla med dig? Förödelse och förstöring, hunger och svärd, hur ska jag trösta dig? Dina söner försmäktade, de låg vid alla gathörn som en antilop i ett nät, drabbad i fullt mått av Herrens vrede och av din Guds bestraffning. Så hör nu detta, du eländiga, som är drucken men inte av vin. Så säger Herren som är din Herre och din Gud, som utför sitt folks sak. Se, jag tar bort berusningens bägare ur din hand. Av min vredes bägare ska du inte längre dricka. Jag ska sätta den i handen på dina plågare. Det som sa till dig, fall ner så att vi kan gå fram över dig. Så gjorde du din rygg till mark och till en gata för dem att gå på. Herren utför nu sitt folks sak. Och han tar berusningens bägare och sätter den i händerna på folkets fiender. Och det här är nu en text som fortlöper många kapitel igenom. Så vi förflyttar oss till 52 kapitlet, verserna 7-10. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion, din Gud är konung. Hör dina väktare ropa med hög röst, de jublar alla, ty de ska med egna ögon få se Herren vända tillbaka till Sion. Brist ut i jubel tillsammans i Jerusalems ruiner, ty Herren tröstar sitt folk. Han återlöser Jerusalem. Herren uppenbarar sin heliga arm inför alla hedna folkens ögon. Alla jordens ändar ska se vår Guds frälsning. Här kommer nu glädjebudet. Och då fortsätter vi i 53 kapitlet. Därför Jesajas 53 kapitel är en del av den här eskatologiska profetian. Och då kan man inte läsa riktigt vilken bibelöversättning som helst. Utan jag läser ur GT82. Därför att den första meningen, den lyder så här: men vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbar? Nu är det så att den hebreiska texten är komprimerad till ett minimum. Vem trodde predikan? Någonting sånt. Och det kan man översätta alltså som de flesta bibelöversättningar skriver, att vem trodde det vi predikade? Nej, Vem av oss trodde det som vi fick höra? Frågan är vem det är som predikar och vem det är som hör. Och sen talar ju ett vi här i den 53 kapitlet. Och det är ju Israels folk som talar. Vem trodde vad som predikades för oss och för vem var Herrens arm uppenbar? Han, Messias, sköt upp som en ringa telning inför honom, som ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring. När vi såg på honom kunde hans utseende ej behaga oss. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Han var som en för vilken man döljer sitt ansikte, så föraktad att vi höll honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor den la han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade. Detta är alltså Israels bekännelse när sikten klarnar. Och det är både en trosbekännelse och en syndabekännelse. Det är så intressant. För att han hade ingen fägring. Han hade ingen kampanjkommitté. Han hade inget eget jetplan. Han hade inga lovsångsgrupper. Han hade 12 gubbs och några damer som följde med och lagade lite mat och lyssnade på hans undervisning och begrep inte alltid vad det var han sa. Så vem av oss trodde att det här var Messias? Nej. Utan vi trodde att han var hemsökt av Gud, tuktad och pinad, för att han förkunnade avfall ifrån Herren. Han åt med syndare. Och han sa att den förlorade sonen, det var ju han som var hemma. Så att stora rådet var ju i god tro när man dömde honom till döden. Han påstod ju till och med att han var Guds son. Och det kan han ju inte ha varit, för Guds son kan ju inte se ut på det sättet. Men när vi alltså kommer till historiens slut och Herren plötsligt tar sig an det folk som han förut har skingrat, för att istället skydda folket för hedningarna, då öppnas Israels ögon. Då förstår man det man inte förstod förut. Och det är ju intressant, därför att det finns ju inte en jude som inte vet vad kyrkan undervisar om. Men så länge Herren håller sin ande tillbaka, så höll på att säga, det hjälper inte vad man säger. Det är kanske att ta i, men ni förstår vad jag menar. Att allt har sin tid. Om man sen fortsätter in i 54 kapitlet, så talar Jesaja här om Israel efter försoningen med Herren. Och talar om att Israel ska bli som ett stort tält som får utvidga sitt område. Och det ska bli som en barnlös kvinna som får massor av barn. Det är ju alltså Sara som spökar här i sammanhanget. Vi läser från början. Jubla du ofruktsamma, du som inte har fött barn. Brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte haft födslovärkar. Ty den ensamma har många barn, fler än den som har man, säger Herren. Utvidga platsen för din boning, spänn ut tältdukarna som du bor in under och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka. Ty du ska utbreda dig både åt höger och åt vänster. Dina avkomlingar ska ta hedningars länder i besittning och på nytt befolka ödelagda städer. Frukta inte, ty du ska inte komma på skam. Blygs inte, ty du ska inte bli förutmjukad. Nej, du ska glömma din ungdoms skam och ditt änkestånds förakt ska du inte mer komma ihåg. Ty den som har skapat dig är din man. Herren Sebaot är hans namn. Israels helige är din återlösare. Han som kallas hela jordens Gud. Och det är ju spännande att se hur de här texterna hänger ihop över en rad kapitel och hur man alltså får ut oväntade effekter genom att leta lite grann efter vad börjar den enskilda profetian och var slutar den. Ja, det kanske vi ska ha. Det glömmer jag alltid om. Ja.